Värvet görs i samarbete med Acast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Värvet. Välkomna till Värvet avsnitt 91. Det här är Kristoffer Triumph.
Och dagens gäst är en extremt fascinerande Bea Osma. Men innan jag går in på henne så måste jag ju berätta att Värvet för sista veckan nu är sponsrat av fastighetsbolaget Fabege som hyr ut kontor runt om i Stockholm. Jag har ju pushat för att ni ska låna Luma podcaststudio i Hammarby Sjöstad där jag också har varit och spelat in. Men man behöver ingen podcast för att få njuta av den där utsikten över Hammarbykanalen. För i samma hus som studion ligger så finns ett superfint kontor som man får låna för en dag och prova på att jobba i Fabeges lokaler i Hammarby Sjöstad. Så läs mer även om det och boka på lumapark.se. Tack så mycket Fabege för det. Ja, och så påminner jag om sajten smutselskollen.se som också sponsrar Värvet just nu. Det är en tjänst där man, om man har en elleverantör, kan kolla hur rent mjöl de har i sin energipåse så att säga. Jag upptäckte att mitt elbolag kör med kärnkraft nästan uteslutande och har man åsikter om det, och det kan man ju lätt ha, ja då är det väldigt lätt att byta elbolag med smutselskollen.se. Så tack så hemskt mycket smutselskollen.se för att ni också sponsrar Värvet. Ja, det är väldigt många S i smutselskollen och ett annat S är det dags för mig att prata om nu. Bea Osma, hon är författare, illustratör och läkare. Och jag är kanske lite osäker på hur household hennes namn är för er så att säga. Men jag kan säga att i mina ögon så var hon extremt het på 90-talet. Hon var ju illustratör men framförallt en av de där personerna som figurerade på ZTV. Vi ska prata om det och vi ska prata om hennes till synes lite krokiga karriär. Vi nämner också hennes äktenskap med Henrik Schiffert som varade i många år. Men framförallt så ska vi prata om hennes fantastiska nya bok Expeditionen, min kärlekshistoria heter den. Och den handlar om hennes livslånga passion för André-expeditionen till Nordpolen för lite mer än 100 år sedan. Och om du tycker att det låter tråkigt, tänk om för det är faktiskt superspännande. Nu åker vi.
Ja, men då, vill du lära dig uttala mitt namn rätt innan du säger det, om du kommer säga det?
Ja, jag kan ju göra ett försök så får vi se.
Okay.
Välkommen hit, Bea Osma.
Tack. Ganska bra.
Ja, jag ska vara Osma.
Det ska vara Osma.
Ja, Osma. Mm. Välkommen hit, Bea Osma.
Tack ska du ha.
Nu blev det fel på Bea istället.
Den är jävligt svår att uttala.
Ja, tydligen. Vad är Osma för namn? Finskt? Nej, estniskt. Såklart. Ja. Ja. Mm. Är ni del i den där liksom estmaffian?
Nej.
Med Locko och
nej. Loko? Kanske att man känner att man lite hör ihop med esterna i Stockholm. Men de har ju alla gått på estniska skolan och kan prata estniska och är mycket mer så här.
De har gjort det, ja.
Men jag och min syra är helt supersvenskt fostrade.
Är det farsan som är okej? Okay. Och han kom hit under...
Han kom hit under kriget som flykting. Han hette Mart.
Okej, men han är inte livet längre.
Han är död.
Jag förstår. Och din mamma är svensk?
Ja.
Och hon är i livet?
Ja.
Var är ni uppvuxna någonstans? Eller du?
Jag är uppvuxen på Lidingö.
Okej.
Lidingö. Och när jag säger det så måste jag exakt i samma sekund... Jag vet inte om du känner till Lidingö.
Alltså jag vet ju...
Är du från Stockholm?
Nej, jag kommer från Strängnäs.
Okej.
Men jag känner ju till Lidingös rykte så att säga.
Ja, det är lite som att säga att man är uppvuxen i Djursholm.
Mm.
Djursan.
Fast då ska vi ta i beaktande att det finns medelklass, radhus, områden och även hyresrättsghetto även på Lidingö.
Ja, och det är där.
Det var dit du
skulle komma. Källingsvägen 63. Okay. Två trappor upp. Där har jag bott.
Är det de här hyreshusen som ligger liksom mitt, alltså lite upp sådär?
Ja, nu är ju Lidingö skitstort. Och det kanske finns, jag vet inte riktigt vilket bostadsområde du syftar
på. Jag tänker på, det är någon hög jävla skorsten eller någonting sånt. Och sen så ligger hyreshus.
Ja, nej, det är inte de. Men jag bott, om det är Larsberg du tänker på.
Kanske.
Det är nästan de fulaste, de ser man från andra sidan vattnet. Mm. Där är jag också bott.
Det är de
i ett av höghusen.
Mm. Mm. Där är du uppvuxen.
Mm.
Så du är inte av överklass bakgrund?
Nej.
Inte alls?
Nej.
Något slags akademisk medelklass?
Ja, kanske. Min pappa var arkitekt.
Men det är ju ändå
det, han hade liksom en utbildning sådär.
Mm.
Sen när han dog och jag och min syra sorterade ut hans lägenhet så hittade jag hans fusklappsamling. Det var jävligt roligt. Han, alltså det var nästan som ett konstprojekt. Hur han har såhär under sin skoltid gjort ett fantastiskt system av små så här supertätt skrivna lappar med liksom alla fysikformler och alla liksom allt som var meningen att man skulle kunna utan till.
Okej, okay, så han fuskade sig. Men det här var Estland som han...
Nej, han kom hit som 10-åring.
Ah, okej.
Okay. 11 kanske, ja.
Ja, det är ju rimligt såklart, jag förstår. Så han, ni har aldrig pratat estniska hemma?
Nej.
Kan du någonting?
Ja, men jag kan typ sjunga en töntig födelsedagssång.
Mm.
Och...
Låt höra.
Vill du verkligen höra?
Ja, men lite.
Okej. Okay. Ta ela go, ta ela go, ta ela go, ta ela go. Och sen finns det många andra verser också.
Ja, jag förstår. Vad betyder det?
Det betyder grattis på födelsedagen.
Ja, okej. Okay. Ja, och där växte du upp.
Mm.
Hur var din uppväxt?
Den var bra och dålig på något sätt. Det var jag och min syra. Mm. Och så var det min mamma och min pappa. Och Martina, som min syra heter, hon är stor syra, men det är inte så långt emellan. Så vi har liksom alltid varit så här. Det har varit vi två. Alltid. Sen när vi var tonåringar så blev vi jävligt olika. Nu skulle hon nog kallas för värsting. Hon var jätte så här utåtagerande och klättrat genom fönstret och hade övervakare och gjorde så här inbrott på bensinmackar och sånt där.
Wow. Mm.
Den rollen var då tagen. Så jag blev jävligt pysslig. Jag satt hemma och så här sorterade pennor i färgordning och hade 52 brevkompisar.
Oj, på riktigt? 52 stycken?
Ja. Det var skitjobbigt.
Ja, det förstår
jag. Det som började så bra. Jag satte in en annons i stallet att jag ville ha brevkompisar. Och så bara fick jag så himla många svar. Jag tyckte det var så roligt med brevkompisarna. Och fattade inte att man kanske skulle göra ett urval och liksom så här, svara till dem som man klickade bäst med. Och så blev det liksom bara fler och fler och fler. Sen började jag testa och så här, göra en lite bättre person till vissa brevkompisar. Jag minns att jag sa att jag var fotomodell till några och så här, hade kille och hade häst och sådär. Och sen blev det jävligt svårt, för sen var det som att jag inte riktigt mindes vilken version jag hade gett till vilken brevkompis.
Nej, det låter lite jobbigt.
Alltså det blev liksom som ett heltidsjobb.
Hur länge höll du på med det här?
Ja, men kanske ett år.
Hur gammal var du?
13-14. Ja, men så här, innan kille. Och innan fotomodellkarriären drog igång.
Mm.
Obs, jätteskämt.
Men jag kan tänka mig att du var snygg.
Det kan man inte svara på själv.
Nej, men var du poppis i skolan alltså?
Ja.
Då kanske du var lite snäll.
Ja, men hade som ganska lätt för mig. Men var, hade jävligt dåligt urvalsselektionsförmåga.
Hade du ett bra förhållande till dina föräldrar när du växte upp?
Mm, det hade jag.
Du kände dig älskad och trygg? Och...
Ja. Min och Martinas mamma har varit en sån superstöttande person. Och hon är det fortfarande på ett sätt som man tänker att när ska hon sluta hålla på så här, liksom, klippa ut om jag är i tidningen och sånt. Jättegulligt. Men hon, jag tror att hon har gjort att vi har fått ett väldigt bra självförtroende.
Nu känner inte jag Martina, men du känns ju ganska ojantig på något sätt.
Ja, det tror jag. Det har ju gått bra hittills.
Ja, ja, men det tror
det
jag.
Tar att det tar lite tid liksom.
Ja, men det, alltså, jag tror att det är nästan en förutsättning för att få saker gjorda, att man inte är så jantig.
Mm. Ja, men det är inte alltid begåvning, utan det är att man är exekutiv som person, att det blir något. Jag tänker att det måste finnas skitmycket människor, men du vet här, folk som håller på med musik eller skriver och så, liksom blir det inte riktigt klart.
Vad hade du några andra grejer som du liksom, alltså du blev ju duktig illustratör sen, men började det redan där?
Ja, men jag har liksom alltid varit bra på att rita.
Ja.
Alltid. Jag har kvar min första publicerade illustration från en tidning som heter Pelefant.
Ah.
Som var en elefanttidning.
Jättebra, Rune Andreasson. Den finns
gjorde den innan Bamse?
Det är möjligt att de var parallella faktiskt.
Och... Den var jävligt konstigt crew i den där Pelefant, eller hur?
Ja.
Det var liksom en mus, ett lakristroll. Jätteläskigt.
Ja.
Ja, konstigt, oklar ålder på liksom lite gubbe som var med i barngänget.
Sen var det den där trollkarlen då som var taskig.
Liksom. Ah.
Ibland så publicerar de gamla Pelefant-serier i Bamse numera.
Ah.
Och de är jävligt roliga. Alltså, de är ju mycket vassare. Mm. Alltså, väldigt kul. Alltså, att de är så här, de har rolig jargong. Särskilt lakristrollet och han den där trollkarlen som jag inte minns namnet på.
För jag minns inte ens vad det vad det handlar om. Men jag har liksom alltid gått med på bilden. Mm. Det är som med Tintin-böcker och sånt där.
Ja, vad intressant. Förlåt, du var duktig på det. Men när fick du in killar?
Ja, men det kom sen. Jag tänkte på det. Här, ja. Burträskgatan.
Ja.
Ligger inte den?
Jo,
där. Precis här bredvid. Där, ja. Där var jag ihop med en kille som heter Jocke Alm. När jag var 14.
Okej.
Jag var så himla kär i honom. Fast han hade dessutom... Han var ihop med mig, men han var också ihop med en tjej som heter Kickan.
Okej.
Ja, men så där var det för mig. Att det liksom... Jag fick liksom aldrig till det med kärlek. Fel urvals... Ja, men bara hitta fel på något sätt.
Men svinduktig i skolan?
Ja, men svinlat i skolan.
Var det det?
Ja, ja, ja.
Men hade du 5-0 och så?
Nej. Det hade jag inte förrän jag pluggade in gymnasiet på distans när jag skulle bli läkare.
Struntade du i gymnasiet?
Jag gick inte i gymnasiet.
Varför inte det?
För att jag visste att jag ville hålla på och rita.
Okej.
Okay. Jag gick i gymnasiet en termin och skolkade så mycket så att min fröken grät och jag flyttade ut i skogen med 2 killar.
Oj. Mm.
Det är inte så länge, en vecka, sen var vi hungriga, sen kom vi tillbaka och sådär. Men jag var liksom helt, när jag var 16 sådär så var jag helt, helt ointresserad av skolan och så.
Martinas livsstil hade smittat av sig.
Nej, men inte så. Men jag var mycket mer... Jag var liksom ändå... Jag drack inte och rökte inte. Jag var liksom städad så där, men ändå rätt vild. Typ slutade borsta håret och en hel sommar gick jag utan skor. I stan, på tunnelbanan och sånt där. Nu känns det så här halv... Som en halvbra idé.
Mm, men lite bohemiskt.
Ja, lite så kanske.
Konstigt på Lidingö kanske, eller?
Ja, ja, ja. Fast jag gick i skola i stan.
Ja, okej.
Okay. Jag gick Adolf Fredrik.
Musik, nej.
Ja, ja. Så här, sång. Ja, många håller på med musik, men man kommer in på sångprov.
Och var det du gjorde? Ja. Alltså, sjöng?
Ja.
Ja. Hur gick det?
Det gick bra.
Det var lite svårt att bedöma nämligen på estniska låten här.
Och jag tänkte när jag sjöng det, jag tänkte så här, fan vad bra. Det är så roligt med lurar.
Ja, men det lät nog jättebra, antar jag.
Jag tänker så här, att jag har som en... Jag har ju varit illustratör, sen började jag skriva böcker och sen blev jag läkare. Och jag tänker så här, när jag är 65-70 kanske, då ska jag göra sångkarriär.
Ja, vad kul.
Mm. Då ska jag sjunga typ country på svenska. Så sorgligt om livet.
Jag lyssnade precis på Thomas Ledins kommande platta. Och han gör någon slags bluegrass på svenska nu.
Okej. Okay. Får...
Det kommer ju vara ganska långt. Alltså, det var ju 20 år sedan när du släpper din platta.
Ja,
så att mycket vatten har flutit under broarna, etc.
Det kommer inte vara en platta om 20 år. Det kommer vara en... Något jättemodernt, framtidsaktigt som man släpper som inte vet vad det heter nu.
Precis. Men musik kommer väl alltid kanske finnas?
Mm.
Eller vad tror du?
Mm.
Du är ju så fruktansvärt intelligent tydligen. Så att jag tänker mig att det är... Jag kan tänka mig att du kan föreställa dig det bättre än jag.
Det kan jag verkligen inte. Och jag vill säga att jag är verkligen inte intelligent.
Du är bara bra på IQ-test, eller?
Exakt. Jag är bra på att göra prov. Det var ju så jag kom in på läkarutbildningen. Jag älskar att göra prov. Så gå in och så har man gör någonting på tid och så är man så här, nu jävlar, det där. Då är jag som bäst.
Måste man uppfylla vissa krav eller kan man göra läkarutbildningen liksom just med ett prov?
Först gör man, alltså man gör högskoleprovet.
Okej.
Okay. Och det var tvungen att göra 3 gånger innan jag fick 2,0, som är det som krävs för att man ska veta att man kommer in.
Vad var din akilleshäl?
Akilleshäl på att... Jag skrev 1,9 första gången. Ja. Och då tänkte jag så här, fan skitbra. Nu kommer jag skriva 2,0 andra gången. Så andra gången så var det någon slags militärövning utanför fönstret. På den där gymnasieskolan där jag satt och skrev provet. Men också kanske att jag var lite övertänd. Det är så här. Jag tänker att det är bara slumpen om det går bra eller...
Men det kan det väl inte vara? Jag tänkte snarare om det var någonting... Alltså var det så här dålig på... ordförståelsen?
Nej, det var eller? Inget som... Nej.
Du var bra
det
på var, allt uppenbarligen. Men...
Gud vad jag låter mallig när jag säger det. Jag är skitdålig på andra saker, typ köpa mjölk.
Ja, det är svårt.
Ja, ja. Bara sådana vanliga saker som andra människor kan är jag jättedålig på.
Okej. Okay. Vad är det du tycker är svårt med att köpa mjölk?
Jag glömmer
att
man ska ha mjölk.
Okej.
Okay. Eller diskmedel.
Ja. Det tror jag också är ganska vanligt.
Ja, kanske.
Jag vill att vi gör färdigt din uppväxt.
Ja.
Och efter liksom din sejour i skogen med 2 killar.
Inget hände på något sätt.
Nej, okay.
Inget konstigt hände. Vi var i skogen och åkte hem.
Vad åt ni?
Vi hade med oss några grejer och så kanske vi försökte hitta något. Lite into the wild. Sen åkte vi hem.
Jag förstår.
Mm. Min mamma var så jävla arg.
För du hade inte sagt någonting?
Jo, men hon visste inte vad jag var. Det var som innan med mobiltelefonen. Hon bara visste att jag var i skogen med några.
Jag hade skrivit en lapp på köksbordet.
Lite så.
Ja. Mamma är i skogen.
Kommer sen.
Ja. Farligt. Jag hade varit utan mig av oro.
Ja. Mm.
Och sen kom du hem från skogen och så sket du i plugget resten av...
Nej, men sen... Jag visste att jag ville rita. Så då sökte jag in till en konstskola. Och då var det ju inte så här... Det var inga akademiska grejer man behövde, utan det var bara arbetsprover.
Vilken skola?
Den hette Grundis, Grundskolan för konstnärlig utbildning.
Okej.
Okay. Så kom jag in på den. Och sen sökte jag till Konstfack. Och sen kom jag in på Konstfack. Och jag var liksom alldeles för ung när jag gick på Konstfack. Jag var 22 när jag kom ut därifrån. Färdigutbildad.
Du var 19 när du började?
Jag var 18. Okay. Jag var yngst på hela skolan. Och helt omogen.
Yngst i skolans historia typ?
Ja, kanske. Nej, Lotta Kylhorn som har formgivit min bok. Hon gick några år över mig. Hon var också liksom, vi två var de yngsta. Jag kom ut därifrån och var skitdålig på allt. För att jag var ju alldeles för omogen. Jag var jätteliten liksom.
Men du måste ha lärt dig någonting där.
Ja, fått bra kontakter och sådär.
Mm.
Sen kom jag ut därifrån, så började jag frilansa som illustratör. Och det gick så här, jag var liksom halvbra.
Jag ska bara räkna ut lite vad vi snackar om för år.
Jag är för 66.
86 gick du.
Så jag måste gått ut 86.
88.
88 gick jag ut.
Ja.
Ja.
Då var jag 14.
Ja.
Och gick på min första Metallica-konsert, tror jag.
Min första konsert var Bette Midler på Konserthuset. Det är ganska otippad.
Ja.
Vuxen grej.
Ja, det var det verkligen. Ja. Var du lillgammal?
Nej, men det var, jag hade en kompis som var amerikansk.
Okej.
Okay. Som drog med mig.
Och Bette Midler var stor i amerikanska kretsar. Här kanske.
Ja, jag tror det. Hon har så fantastiskt lockigt hår då. Nu är hon ju med så här. Eller jag vet inte, finns hon fortfarande?
Jag tror det. Jag är inte säker, men jag tror att hon dök upp som gästdomare i det här... Project Runway,
ja.
Häromdagen. Du började frilansa som illustratör.
Jag gjorde också, fast jag vill nästan inte ens prata om det, men jag gjorde skivomslag.
Aha.
Och det var liksom bara en slump att jag kom in på det. Och jag fick ganska mycket jobb. Och det var bra pröjs och sådär, så jag fortsatte, men det var verkligen inte min grej.
Vilka gjorde du för?
Jag gjorde Orups första skivomslag, till exempel.
Okej.
Okay. Det var det första jobbet jag gjorde.
Ja, vad roligt. Hur hittade han dig?
Jag kände hans flickvän. Som sen blev hans fru. Vi var er barndomskompisar.
Inte Sofia?
Jo.
Ja, jag förstår. Sofie Propp.
Mm-hmm.
Ja, hon är också från Lidingö.
Mm.
Jag förstår.
Det är så vi känner varandra.
Är ni lika gamla?
Mm.
Och sen fortsatte du att frilansa?
Ja, fast jag var som inte riktigt... Alltså jag var inte speciellt duktig.
På att göra skivan?
Ja, men jag var liksom en halvdålig frilansare. Så...
Men det var ju
för... Vet du den känslan?
Ja.
Och var en halvdålig frilansare.
Ja,
men bara känna att man inte riktigt så här, det är inget som riktigt klickar in så där. Man kommer inte riktigt till sin rätt. Och då tänkte jag så här att jag ville utbilda mig mer. Och i New York finns en skola som heter School of Visual Arts som har en jättebra mastersutbildning.
Så då gick du där?
Ja, då gick jag där. Och mina föräldrar har inga pengar eller så där, men jag har två hemliga superkrafter. Jag kan skriva prov och jag kan skriva ansökningshandlingar. Faktiskt, det är liksom det som har fått mig dit jag är idag. Vad jag nu är idag, jag vet inte. Ja, men det är det som har fått mig dit jag är. Så jag fick ett skitbra stipendium som betalar hela utbildningen.
Och då blev du en bra frilansare sen?
Ja, för det var jättebra. Det var jättebra för mig att bo i New York i 2 år. Och, ja, men bara, jag blev liksom stor där. Då hade jag jobbat som en ganska dålig frilansare i några år och bara känt så här att det inte funkar.
Visst var du med i Knesset?
Nej, jag var med Tryck till.
Ah, okej. Okay. Tryck till. Och när var det?
Ingen aning. Det var efter.
Ah, okej.
Okay. Jag kan inte årtal.
Nej.
Vet du, jag kan inte heller vara vi är på året. Nu. När folk säger så här, ja men det gör vi höst. Då vet inte jag om det är en månad till höst eller om det precis har varit höst. Eller jag har liksom ingen känsla för.
Årstider. Du är årstidsblind.
Jag tror det.
Det glömde jag konfrontera dig med. Men apropå blindhet så tänkte jag att jag skulle ta upp det faktum att jag under många, många års tid har hälsat på dig kanske 5-10 gånger och fått presentera mig väldigt grundligt varje
taskigt.
Gång.
Nej, vad taskigt! Och det där är så jävla osympatiskt. Fan, förlåt.
Nej, men det är ingen fara. Men jag tänker mig att du, jag funderar på om du har någon sån ansiktsblindhet eller om det bara var det att du tyckte
bara
att jag var grå.
Bara mycket folk, tänker jag.
Ja.
Det är inte som att vi har suttit ner och snackat. Och vi har, du, möjligtvis har du sagt hej, men du, det är inte som att vi liksom... Nej, vi har aldrig pratat med varandra.
Jo, det har vi nog gjort, kanske så. Men,
var så mycket folk,
ja, men det är ju det. Ja, visst.
Jag hoppas att du inte har tänkt att jag är en dryg person.
Ja, jag tänkte det lite då. Men jag har förstått att... Jag förstår ju att du inte är det. Men, eller jag förstod det då också, tror jag. Men du vet, när man så här... Ja, Kristoffer.
Åh, fan.
Men det var tråkigt att jag tog det nu lite när vi hade...
Good thing going, jag vet. Men det är okej.
Nej, men det är bra. För jag tänkte att jag ville gärna ta upp det vid något tillfälle. Och nu är det klart.
Ja, förlåt.
Nej, men du, det är ingen fara. Alltså, jag träffade ju Edvard Blom. Känner du till honom?
Ja.
Han hävdade ju på riktigt, och det är säkert sant, att han är ansiktsblind och att det går i släkten. Och att hans så här, farmor liksom kunde ta fel på barn och så. Alltså, typ ta med sig fel barn hem från sandlådan eller så. Det kanske du kan svara på, huruvida det på riktigt är en diagnos, om man kan ha det.
Det finns ingen diagnoskod för ansiktsblindhet.
Nej, okej.
Okay. Men det kanske ingår i någon större liksom, diagnos där en sån sak skulle kunna vara en del.
Vad betyder diagnoskod?
Ja, det där är roligt. För så som den medicinska vetenskapen ser ut nu, om 10 år eller 20 år så kommer man garva åt så här, ha, 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 diagnoskod för rönnfet eller inte vet jag. Och diagnoskod är det man liksom, vad är det jag har? Vad är det jag lider av? Jo, du har så här, I02.2, så en diagnos. Och då finns det både så här, fysiska diagnoser och psykiska diagnoser. Det är en ganska rolig bok, den här med psykdiagnoser. Det finns otroligt mycket liksom, knäppa grejer, alltså intressanta grejer som folk kan ha.
Och där skulle eventuellt inte ansiktsblindhet ingå?
Nej. Vet du, min bästa diagnos, psykdiagnos, vill du höra den?
Ja, gärna.
Den heter folie à deux, alltså så här, galenskap på två. Och det är en psykos som två personer som är väldigt nära varandra, som lever väldigt nära varandra, kan gå in i tillsammans.
Aha.
Att man båda två, alltså båda får samma vanföreställningar och båda tror liksom exakt samma grej, men man är två istället för en.
Wow.
Mm.
När händer det? När man typ knackar jättemycket?
Nej, men den är jätteovanlig. Jag vet inte. Jag tänker att det är så ett gammalt tant-tvillingpar som har likadana kläder, som bor i något hus. Och... Jag vet inte. Jag tänker också ibland, jag har jobbat så himla tajt upp med min syrra så länge. Hennes böcker har jag varit med som... Vi kallar det för innehållsredaktör, men jag vet inte riktigt vad det är. Det är någon slags... Vi har liksom hittat på ett eget arbetssätt med hur vi så här, går in i varandras texter och håller på och hjälper varandra. För att det är så himla ensamt att skriva. Och hon har ju varit med jättemycket på den här boken. Vi blir så himla tajta. Så tänker jag, frågar henne ibland så här, är vi galna nu? Eller är det här liksom... Är vi inne i den där psykosen? Eller är vi liksom... Ja, men ibland blir det så himla... Man kan gå in i något så himla långt.
Ja, du verkar verkligen göra det.
Ja.
Ja. Är hon likadan?
Nej, inte på samma sätt.
När kände du att du fick liksom lite vind i seglen karriärmässigt?
När jag bodde i USA på den här skolan, så jag trodde att man bara skulle rita. Och jag tänkte att jag skulle bli väldigt bra på att rita. Men där skulle man också skriva tydligen. Det var som en självklarhet, tyckte de, att då ska du bli illustratör och göra böcker. Du måste ju lära skriva också. Så då började jag skriva. Och det var rätt kul, för jag började ju skriva på engelska då. Och det var härligt att vara som inte helt superbra på ett språk. För det gjorde att man blev kanske lite friare. Alltså att det blev så här, ja, det blir lite vad det blir. Att det inte var så jävla noga så där.
Ja, just det. Mm.
Och då började jag skriva om astronauter och tidiga amerikanska rymdprogrammet. Och till en början så tyckte de, eller jag tänker så här, om man är amerikan så är astronauter och rymdprogrammet typ det tråkigaste som finns. Det är som att en amerikan kommer hit och bara, åh, kurbits och midsommar och svenska tjejer, alltså sådär, det är så ut, lite så här Colin Nutley titta på Sverige. Så kände jag mig när jag var i USA, så.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Men då skrev jag, det började skriva grejer där. Så sen när jag flyttade hem från USA så gjorde jag en bok om det som jag hade börjat med där. Som handlade om första gången jag skulle åka till månen med Apollo 11. Så var det Neil Armstrong och Buzz Aldrin. Och sen var det trean som heter Michael Collins. Och det är nästan ingen som kommer ihåg honom. För att så här, när man åker till månen, eller när man åkte till månen, de har ju bara varit 6 gånger på månen. Så,
vilket är synd, tycker jag.
Ja, det är skitsynd, fan, jag tycker det. Då är det en som är tvungen att vara kvar i rymdkapseln när de andra två tar månlandaren och åker ner och landar på månen. Och Michael Collins körde Neil Armstrong och Buzz Aldrin till månen, och sen så var han tvungen att cirkla runt månen 14 varv.
Okej. Medan de,
andra två hoppade runt och var i direktsändning. Och
14 varv?
Ja.
Hur lång tid tog det?
Jag tror att det tog 56 timmar. De var inte på månen. De var på månen i 2 timmar och 30 minuter.
Ah, okay.
Men de åkte dit, de landade, de sov över, de provade öppna luckan. Alltså det var otroligt mycket så här prylar före och efter. Men själva månen, när de var ute på månen första gången, det var 2 timmar och 30 minuter.
Jag fattar.
Ja, jag skrev i alla fall en bok om honom. Och då kände jag att det var nog första gången jag tänkte så här, nu har jag gjort något som jag tycker är bra.
För den gavs ut också liksom?
Mm. Den gavs ut här och sen gavs den ut där.
Aha.
Och den har lite, nu låter det skrytigt, men den har lite så här bekostat. Jag får fortfarande pengar för den. Den används här i skolorna när de läser om rymdprogrammet.
Men vad roligt. Men det är hans story eller? Alltså Michael Collins?
Ja, det låter ju jättetråkigt. Men den är ganska lik, den är som lillesyrreboken till den här boken som jag har skrivit nu.
Okay. Mm.
Den är en blandbok med liksom texter och kartor och foton och mina tankar om det där. Fast mycket, mycket enklare.
Men inga intervjuer eller så?
Nej. Nej, jag vågade inte. Jag blev som lite kär i den här snubben. Han verkar så fantastiskt amerikansk astronautig.
Okay.
Det är ett ord som jag aldrig sagt förut. Förstår du vad jag menar?
Det är nog ingen som har sagt.
Det är så roligt att man tänker så här. Nu ska jag säga ett ord som ingen någonsin har sagt.
Ja, det gick bra.
Ja, det gick bra.
Om man förstod det. Ja, grattis.
Mm, tack. Ja, men så, jag har gillat honom så mycket så jag tänkte att jag ska göra en bok om den här personen. Och jag ska intervjua honom så kanske det bara faller fullständigt. Och dessutom var det liksom inte sån bok. Jag var så, det var inte det. Det var liksom min upplevelse av hela det här som jag var ute efter.
Okej. Okay.
Det är likadant med den André-expeditionsboken. De är döda sedan jättelänge.
Det var svårintervjuat.
Jävligt svårintervjuat.
Men Michael Collins, tappade han spelkulorna eller, på något sätt?
Nej, inte Nej. Han.
Var det någon av dem?
Buzz Aldrin var med. Buzz Aldrin, han som var tvåan på månen. Som förresten var... Det var med, det jättenära in på starten så var det meningen att han skulle vara ettan.
Okej. Okay.
Och sen bytte de plats.
För att?
För att de hade olika roller i månlandaren. De var tvungna att stå, en var tvungen att stå till vänster och en var tvungen att stå till höger. Det hade de tränat på. Och sen när de skulle ut genom den här lilla, lilla luckan. Så man kryper ut genom baklänges. När Bass skulle gå först, då fastnade han. Och månlandarväggen är ju jättetunn. Det är ju typ aluminiumfolie, fast mycket dyrare och mycket, har ett mycket snyggare namn. Men han fastnade så att han rev upp väggen.
Aha.
Med dräkten på en träning. Så då bara insåg de, det här går inte. Den som står till vänster då måste gå ut först, alltså Neil. Och så kunde Bass liksom, när Neil var ute så kunde han vända och sen gå ut.
Ja, fattar.
Så det fanns en otroligt så här, fysisk anledning till varför det blev som det blev.
Synd för honom tycker jag. Men, mm-hmm. Och sen blev han...
Ja, och sen, ja men han, kanske att han var lite ledsen för att inte han blev ettan.
Men då kände du i alla fall med den där boken att nu fick du vind i seglen,
ja,
och blev
något.
Ett namn. Eller?
Ja, men det har jag alltid, det skiter jag i.
Du vet, jag vet inte. Alltså,
nej, hur ska du veta det? Men det är inte liksom intressant för
nej,
mig.
Nej, det förstår så. Jag, men det finns ju jättemånga människor som skulle kunna göra tryck till exempel, i ZTV. Som kanske var liksom mer kända.
Ja.
Tänker jag mig.
Mm.
Men de valde uppenbarligen dig. Så någonting ja. Så måste du måste ha varit
eller så
cooking
var det
på något sätt.
Grejen. Det var lite som att jag tjatade mig in i tryck till.
Gjorde du det?
Ja.
Vadå för est-grej?
Jag vet inte vilken est-grej förresten. Jo, men Christian var ju programledare. Först var Christian programledare och då höll jag på att tjata som fan. Sen bytte de programledare. När jag var med, då var det Mårten Andersson. Och så var det jag och Fredrik Strage som var den fasta panelen. Det var ganska roligt.
Ja, det förstår jag.
Mm.
Och varför ville du vara med?
Jag älskade programformen bara. Jag tyckte den var så rolig. Jag tittade på den så mycket.
Det är ganska bra. Det borde egentligen funka idag också.
Ja, kanske.
Det kanske inte ingen bryr sig om
musikvideor. Nej, men det är väl det att det är, ja, det är liksom för det finns det är för mycket brus.
Man kanske skulle kunna göra någon annan take på det. Men det var inte så att du ville liksom ville vara med i TV. Alltså, det måste du ha velat.
Jag ville vara med i det programmet. Men jag har ett extremt litet bekräftelsebehov.
Ja, det är intressant. Låt oss penetrera det ämnet.
Mm.
Hur ser du på bekräftelse?
Jag går liksom inte igång på att någon ska veta vem jag är. Jag har inget bekräftelsebehov på det sättet. Gentemot någon annan. Det betyder inte att jag vill känna mig bra inför mig själv. Och jag driver mig själv helt sjukt hårt. Vi har ju smsat varandra på morgonen, du och jag.
Ja.
Och du säger så här, är du vaken nu?
Ja.
5:20.
Ja, det var faktiskt en callback som vi kallar det i komikerbranschen. Eftersom du hade skrivit, vad tidigt du är uppe. Så kontrade jag nästa dag.
Jag hängde inte med på denna callback.
Nej, men så var det i alla fall. Hur som helst. Ja, du är uppe tidigt.
Ja, för att jag vill ju bli bra. Man vill ju göra sitt jobb bra. Och det är väl en slags bekräftelse för en själv. Men jag har som inget så här att jag vill synas. Och nu med den här boken så har jag gjort ganska mycket intervjuer och så här plåtningar och sånt. Och det är, jag tycker det är skitsvårt.
Men samtidigt är du glad för att vara här, säger du?
Ja, men det här är kul. Det här är som på ett annat sätt.
Får inte ihop det här riktigt.
Här kan jag få bestämma vad som sägs.
Mm, i princip.
Ja.
Jag är lite med också.
Ja, lite.
På tarn. Ja. Nej, men så är det ju.
Mm.
Men samtidigt, så här, om du var helt utan bekräftelsebehov, hade du kommit hit då?
du vet, det kan jag inte svara på.
Är det här primärt för att du tänker att det är bra för min bokförsäljning?
Ja, jag tror det.
Ja. Ja,
det är ju... Gud vad det lät liksom drygt.
Nej, men det är väl okej.
Nej, men om jag inte skulle haft en bok skulle jag inte kommit hit.
Det är transparent.
Vad betyder det?
Att du är ärlig, tror jag.
Mm.
Ja. Jag måste ändå bara rota i det här. För du... Okej, du är ointresserad av att folk ska veta vem du är.
Ja, jag vill liksom mest vara i fred.
Men du har ju liksom ändå varit i periferin av kändiskapet på något sätt. Du måste vara ganska medveten om dess mekanismer. Och...
Ja, och kanske just därför vill jag vara i fred. Jag är som helt ointresserad av den där hierarki-idén. Det där tänker jag rätt mycket på. Eller jag tycker man ser det rätt mycket i Stockholm. I den här lilla, lilla stan med... Folk som liksom alla vill vara något och alla vill bli något och alla vill synas. Jag blir som helt skittrött på det där.
Vad är du ogillar med det?
Men det finns en sån konstig hets med det där, tycker jag.
Hur tar den sig ut, menar du?
Jag mår inte bra av att andra ska titta på mig och säga att jag är bra. Jag mår bra av att jag ska titta på mig och säga att jag är bra.
Okej. Okay. Draget till sin spets så hade du ju inte behövt göra den här boken då.
Jag vet. Jag är skitnöjd med boken. Det har varit jätteroligt. Men det är också att jag har fått ett förskott från förlaget som har gjort att jag kunde hålla på i... Alltså det här med André-expeditionen är ju som mitt största intresse. Och det här har ju gjort att jag har kunnat både hålla på med det i flera år. Men också så här, knyta ihop någon slags säck för mig själv. Så här, vad är det jag vill? Det har varit roligt att formulera sig för någon annan. För det är det jag har gjort här. Men jag är en ganska privat person. Jag har så här, Facebook och Twitter och Insta också. Men jag fattar inte vad man ska skriva. Jag tänker så här, men gud, varför ska jag skriva något på en statusrad? Vad liksom, spelar det för roll vad jag gör? Jag kanske inte är där ännu. Men jag är inte en sån där... extrovert person. Inte alls. Och då menar jag inte att jag är jätteblyg och inte har några vänner och bara sitter hemma. Det är absolut inte så. Men jag har bara liksom... Det där är liksom inget för mig. Jag vill inte in i det där stockholmiga surret.
Om du kommer ner på Rish, har du lätt att få bo då för att du är du?
Jag skulle nog inte gå ner på Rish.
Nej, okej. Okay.
Nej, men om jag skulle gå på Teatergrillen så kanske jag känner dem som jobbar där och då kanske jag skulle få ett bord. Lite mer så, ja. Tror jag.
Och det är så du vill ha det?
Ja.
Du får inte skriva autografer på någons mage på ICA?
Nej, det har aldrig hänt. Vet du, jag har varit ihop med en person som är så väldigt känd. Så väldigt länge.
Mm.
Och sett hur folk blir... när de träffar en person som är väldigt känd. Och jag tycker att det är så jobbigt med det där.
Att de blir förändrade då i hans sällskap?
Ja, men som att någon som är en känd person skulle vara bättre än en person som inte är känd. Det finns en slags rangordning.
Just det, ja, men nu börjar jag förstå vad du menar. Och det är den du vänder emot?
Ja.
Finns det ingen sån som du blir starstruck av att se?
Ja, men det är klart att det kan vara kul att se någon som man är så här, vet du vem jag såg på tunnelbanan? Så.
Vem sa du det om senast?
Jag vet inte fan. Jag sa det om Kristina Lugn. Jag gick förbi henne igår och pratade i telefon med min syra. Och Kristina Lugn, hon gick så långsamt över gatan så att det blev rött innan hon kom över. Och det var härligt att se.
Ja. Gjorde hon det alltså, av ålderdom? Eller?
Nej, du vet ju hur hon är. Hon är som alldeles, alldeles långsam.
Det är ju fantastiskt.
Ja.
Det finns beskrivet i någon sån här bok som jag brukar hänvisa till ibland. Som jag nu har blivit lite osäker för jag tror att jag har sagt fel någon gång. Det kan vara Outliers, Malcolm Gladwell.
Ja.
Som handlar om två patienter på något sånt psykställe.
Mm.
Där den ena tänker så otroligt snabbt. Så att liksom, verkligheten är väldigt snabb för den personen. Medan det för den andra går så otroligt långsamt. Och att liksom, det är... Alltså att man kan ha så olika takt på något sätt.
Mm.
Och att inte tiden, alltså att tiden är subjektiv på något sätt.
Helt böjbar beroende på vad man håller på med.
Det där gör mig otroligt yr i huvudet. Men det klarar säkert du av som är
nej, det verkar så
smart.
Jag som inte ens vet var på året vi är.
Nej, men det var ju årstidsmyndigheten.
Ah, okay. Ja, okej.
Det kanske inte heller har en diagnoskod.
Kanske. Nej, jag vet inte. Den hänger ihop där med ansikts...
Men vad lustigt, är det fler sådana grejer som du har svårt att fatta?
Höger och vänster?
Ja.
Vet du vad jag kan? Jag kan patientens höger och vänster.
Okej. Okay.
Mm. Men inte mitt egen.
Men det är ju intressant.
Ja, det är ju väldigt bra att jag kan patientens.
Kan det vara så att du är något slags superempatiker?
Nej, inte alls.
Jag bara tänker, eftersom du är så intresserad av bekräftelse och uppenbarligen tänker mer på patientens...
Nej, men det är ju bara överlevnadsinstinkt. Man måste veta på vilken sida blindtarmen sitter, annars blir det dåligt.
Ja, det kan vara en fördel.
Ja. Är vi klara med det där? Förstod du vad jag menar med det där med att jag liksom... Hela kändisfjäsk-grejen. Förklarar jag mig tillräckligt bra?
Jag tror det. Du måste ju dock liksom... Henrik Schiffert är ju, alltså han, det är väl nästan alla i hela Sverige vet vem han är.
Mm.
Och vart ni än kom så kände folk igen honom. Det måste ju komma massa fördelar med det också.
Jag tänkte bara igår, om jag skulle välja att vara ihop med honom som känd, att han var en känd person eller en inte känd person, så skulle jag valt en inte känd person 100 gånger om. Jag tänker den enda fördelen är att man kan få bord på restaurang.
Ja, det är så.
Ja.
Fan, det är lustigt, för det är ju det...
Det är det man vill åt.
Nej, men i mina intervjuer så är det det folk återkommer till. Alltså, hur trivs du med ditt kändiskap? Jo, jag gillar ju att få bord på restaurang.
Ja, du ser.
Men det här med folk som kommer fram på gatan och så, det, du skulle inte vilja ha det själv någonsin. Inte ens om det handlar om den här liksom jättetjocka, fina boken som du har gjort.
Nej, jag vet inte. Alltså, jag låter helt dryg nu kanske. Eller så här ointresserad av andra människor.
Nej, men det är bara intressant. För jag tror att jag kanske är precis tvärtom. Men
blir du glad när folk kommer fram och...
Ja, det blir jag ju. Alltså jag tycker om uppmärksamheten som det ger. Sen så...
Jag tycker med den uppmärksamheten så finns också ett fjäskande. Som att en person som är känd skulle vara en bättre person än en person som inte är känd. Fast man bara har ett yrke som syns.
Just det.
Det är ju det.
Men om Zlatan skulle vara på din tunnelbaneresa. Nu tror inte jag att han har åkt tunnelbana i modern tid. Kanske aldrig faktiskt. Men
att han aldrig åkt tunnelbana?
Nej, det tror jag inte. Tror du det?
Jag vet inte.
Alltså, skulle du bli starstruck där? Eller av kungen och drottningen? Eller?
Ja. Jag var på restaurang en gång i Los Angeles. När jag satt och käkade. Och så helt plötsligt så blev det som att energin i hela rummet bara... förändrades. Det blev som att allting bara skärptes.
Mm.
Och så vände jag mig om och så kommer Jerry Seinfeld in. Och det var ju som jättekul att se honom i verkligheten. Så. Men det var ännu roligare att kolla på Schiffert. För han var tvungen att så här, byta plats med mig så att han kunde titta så här, på vad han beställde för vin och skriva ner det och sådär.
Ja, ja.
Det kanske finns grader av starstruckness.
Att man beundrar människor.
Mm.
Det måste ju du också göra.
Ja, men jag skrev ju en bok om Michael Collins och vågade liksom inte ens höra av mig till honom. Där kan man ju snacka om starstruck.
Finns det flera sådana?
Ja, fast jag har ingen lista så här, den och den och den. Nej. I huvudet.
Innan Michael Collins, fanns det andra saker som du snöade in på då?
Nej, han var mitt första snöoväder. Ja. Snömos.
Fanns det någon mellan honom och André?
Nej. Men André har funnits sedan jag var liten.
Okej.
Okay. Det är bara att jag inte har fattat vad jag skulle göra av det. Och det var 15 år sedan jag började liksom reka på André-expeditionen. Bara för att jag tyckte att det var så maffigt. Och så tänkte jag att det finns så mycket bra grejer som är skriven om den expeditionen. Och jag fattade inte hur jag skulle kunna liksom tillföra något. Så det tog jättelång tid innan jag tänkte så här, men kanske det kan bli en bok. Jag reste till Nordpolen 2005. Det var också en ansökningshandling. För att varje gång de åker på en polarexpedition från Sverige så spar de en plats på båten till någon som har konstnärligt yrke.
Aha.
Det är som en gammal så här, svensk polartradition.
Vad fint.
Mm, det är jättekul. Och då kan man söka den platsen. Och de har haft skitmycket bra folk. Typ Lars Lerin och Eva Lilja, dansaren som gjorde så här danskonst på isen och sånt.
Wow.
Då visste jag så här, ja, men jag måste in i det här. Om jag ska hålla på med andra expeditioner så måste jag fatta. Det kommer inte bli bra om jag inte fattar hur det är att vara i Arktis på isen. Jag kan inte sitta hemma och bara gissa. Och då så skrev jag i min ansökan att jag skulle skriva, alltså anledningen till varför jag sökte det var för att jag skulle skriva en bok, men då hade jag ingen aning om vad det skulle bli för en bok. Men det var bra också, för då fick jag också det där med att jag är bra på ansökningar. Det är det som gör att det har funkat för mig.
Du har haft tre liksom yrken, kan man säga.
Ja.
Är det så att du har bytt därför att du, alltså så här, att du har nått till vägs ände med den grejen du höll på med?
Nej, jag tror att jag bara gått dit det var roligt.
Ja.
Sen har det varit extremt långa vägar. Att bli läkare bara för att det är kul, det verkar, det är inte alltid kul så där. Även om det var skitroligt att plugga till läkare. Jag var ju tvungen att plugga gymnasiet också innan för att jag inte hade gått det.
När bestämde du dig för att du skulle bli läkare?
När jag var 34, tror jag.
Ja, okej. Okay. Och då visste du så här, ja, nu är det 8-9 år tills jag kommer vara färdig och jobba.
Mm.
Det är ju ett jättekommitment.
Ja, men det har varit så kul. Jag tror att jag har lätt att liksom vika ner mig och bara kötta.
Ja, ja. Men alltså, din övertygelse måste ju ha varit väldigt stark, tänker jag.
Ja, jag ville in i det.
Och vad var det som drev dig till det?
Men jag ville bli läkare. Jag har också tänkt, det har inte varit så svårt så där. Innan jag blev läkare så frilansade jag. Och nu har jag skrivit en bok som jag dessutom har ritat i. Som dessutom handlar om en medicinsk deckargåta. Så det är ju som att jag... Det har inte varit så farligt att byta. För de gamla grejerna, de har jag liksom alltid kvar. Det blir bara som att man blir bredare.
Ja, det är ju ett fint sätt att se det på. Mm. Men kommer du hålla kvar i de här grejerna nu? För nu gör du AT-tjänst nu.
Jag jobbar på Karolinska.
Och hur länge ska du hålla på med den?
Ett år till.
Okej. Okay. Du känns som en väldigt energisk person.
Mm.
Har du alltid varit det?
Mm, det tror jag.
Hur kommer det sig?
Bara grundläge.
Är det något genetiskt? Är dina föräldrar likadana? Eller
nej.
De är värsta, eller var värsta soffpotatisarna?
Det blev rätt när de gick över gatan.
Ja.
Båda två.
Var det så?
Nej. Nej, men de är väl kanske lite mer liksom, neutral läge. Men jag är som en blandning. För jag pratar fort och jag har, tror jag, som ganska mycket utåt energi sådär. Men jag jobbar ju extremt långsamt. Extremt långsamt. Jag jobbar ju som illustratör. Det var faktiskt därför jag var tvungen att sluta. Inte bara därför, men det tog så jävla lång tid för mig att rita, liksom göra klart jobben.
Okay.
Så timlönen blev ju jätte låg.
Men är du likadan som när du syr i folk? Och...
Nej. Ja. Eller ja, du är som lagom långsam.
Okej. Okay. Kan du göra alla sådana grejer? Sy och...
Jag är ju jättebra. Det är ju, alltså, nu låter det kanske skrytigt, men jag har ju jobbat med händerna i hela livet och är väldigt bra på att pilla med små saker.
När Karin och Klintberg var här så berättade hon att hon och du hade gjort något slags Aspergers-test på nätet. Typ. Berätta.
Ja, det finns ett ganska grovt sådär nättest. Men man får svara på en massa frågor. Man ska svara så snabbt man kan utan att tänka efter. Och så rättar den och så får man en poäng som kan gå från 0 till 32, tror jag. Och de flesta som diagnostiseras med Asperger har 29 poäng eller mer. Och så Karin och jag åkte i en bil och så gav vi henne min telefon. Jag hade plockat fram testet och så sa jag så här, kan inte du göra det här? Och då vet jag hade gjort det tidigare och fått 27. Medelpoängen är, om man ska liksom ta ett medel på folk, så är det 16-17. Och så blev Karin alldeles tyst i baksätet när frågan vad det var. Och så hon bara, 3. Då hade hon fått 3 poäng.
Hon är otroligt oaspergig.
Ja, vi försökte fundera på vad det där betydde. Mm. Och jag tror att det betyder att jag som har som jättehögt, att jag är som en extremt detalj, alltså jag kan gå in i detaljer, något alldeles enormt. Och hålla på med detaljer. Liksom. Det är det som jag är intresserad av. Medan Karin, och det tänker jag att liksom, det är det som hon är bra på i sitt jobb också. Att hon skiter lite i vad det är som sägs och detaljerna. Utan hon backar och tittar på liksom, den stora formen.
Mm.
Det är därför hon kan göra så bra tv. För att hon, liksom, hon kan se det stora hela. Ja. Karin gör en film. Eller nej, Karin gör en film och jag är med i filmen. Det är jätteroligt att jobba med henne. Från början var jag som rädd för henne. För att hon är en kvinna som inte ler inställsamt. Och jag älskar det. Men vi har ju varit rest i Arktis och filmat och så. Hon, det är ofta så att hon står precis bredvid kameran så att hon syns inte. Och så ställer hon frågor till mig och så blir jag filmad och så har jag svarat. Och ibland då, när jag liksom börjar babbla om någonting som jag kan jätteväl, så bara står hon där och ser plötsligt så bara... Så gör hon så helt så här, att hon tycker att det är skittråkigt det jag pratar om. Men det som skillnaden är på oss, jag är detaljer och hon bara ser så här, det här blir så jävla tråkigt för andra människor att lyssna på, så nu får du bara sluta.
Mm. Och hur går det med filmen?
Det går så bra. Vi har filmat jättemycket. Jag fattar inte hur hon ska få ihop det. Men tydligen så jobbar hon, i alla fall med den här filmen. Vi samlar och samlar och samlar material. Det är en film som handlar om André-expeditionen och också om mitt... Det här med att jag liksom lever med André-expeditionen som en slags parallellvärld i mitt... Ett parallellt universum bredvid mitt eget liv, så har jag André-expeditionen. Som är en värld dit jag gärna vill gå in och vara i. Så hon gör en film om det.
Jag kan ju hänfalla åt så här, typ mobilspel eller någonting sånt när jag behöver rensa hjärnan.
Mm.
Är André-expeditionen din sån liksom,
ja,
comfort zone?
Ja, för det är jag som bestämmer där. Jag har liksom byggt en jättestor värld som är bara min. Och jag kan gå runt där och det är bara jag som finns där.
Vad gör du i den?
Och man kan göra massa olika saker. Ja, men dels kan man åka till Arktis, vilket är världens ballaste ställe. Jag ska åka till Svalbard nu om en månad.
Varför det?
Jag ska signera bok och sälja bok och hålla föredrag.
Okej. Okay. För
de 300 personerna som bor på Svalbard.
Ja, det är, ah? de är bara 300.
Nej, kanske 400.
Vi kan räkna med hyfsade uppslutningar då.
Ja, det jag hoppas det.
Kan de läsa svenska på Svalbard?
Men de är ju norska, okay. Så de kan läsa svenska.
Ja, jag förstår. Den kommer inte på ett svalbardska.
Nej, inte än. Inte vad jag vet i alla fall.
Nej.
Sen finns det ju... Jag liksom har vetat sedan jag var liten att man inte har vetat vad de dog av i André-expeditionen. Det var ju tre snubbar som från Stockholm... Som inte alls var vana vid expeditioner överhuvudtaget. Det här är 1897. Tre män från Stockholm. Jag brukar tänka att det är så här Filip och Fredrik och du. Lite så. Alltså det är tre män som inte har riktigt kollen på vad det är de ska möta.
Brukar du verkligen tänka på att det är jag också?
Nej, det sa jag bara för att fjäska.
Ja, tack.
Men nej, det sa jag för att du sa det där med att jag vill bara att du ska känna dig lite mer involverad.
Mm, tack. Mm. Funkar det?
Ja.
Ganska bra. Jag genomskådar det.
De har bestämt sig för att komma först till Nordpolen. För det var fortfarande helt outforskat område. Som hela Arktis var en vit fläck på kartan. Och folk hade försökt att ta sig dit. Norrmän och engelsmän. Och försökt att ta sig dit på alla möjliga sätt. Genom hundspann och på skidor. Och man försökte frysa in ett stort skepp i isen.
Visste man ens att det var en pol?
Nej, man visste ingenting.
Det hade lika gärna kunnat vara ett svinhögt torn som gick upp till månen. Liksom.
Japp. Ja. De hade med sig kamera och skulle plåta om de skulle behöva rita kartor. Och hela tiden så spanade de efter land norrut och så. De hade ingen aning. Det är svårt att tänka sig att man åker någonstans där man inte vet vad man ska möta. André kom på den här supermoderna idén att han istället skulle glida över hela Arktis i en vätgasballong. Som var en väldigt modern uppfinning. Den 11 juni år 1897 så försvinner de i molnen från Danskön på Svalbard. Och sen är de borta i 33 år. Den här resan skulle ta högst 6 dygn. Och så hittar man dem av en slump på en glaciärö, en öde glaciärö som ligger liksom långt nordöst om Svalbard som heter Vitön. Då hittar man deras döda kroppar. Men de hittade också, och det som är det balla, man hittar filmrullar som gick och framkalla efter 33 år fastän de har legat liksom under ett täcke av is och snö.
Kanske just därför.
Ja, man legat i frysen. Mm. Plus att man hittar deras tättskrivna dagböcker. Så att man kan följa precis vad som hände från den där dagen där de försvann. Och hur de var tvungna att nödlanda efter bara 3 dygn på isen för att den här ballongen den läckte och blev alldeles så här övertäckt med rimfrost.
Hur förvarade man vätgas?
De gjorde vätgas på Danskön, saltpetersyra och järnfilspån i ett slags stort aggregat som de hade släpat med. De hade med sig skitmycket järnfilspån från Sverige. De okay. åkte dit med stora båtar. Så gjorde de vätgas på plats på en strand och pumpade in i ballongen
Okej. Okay. Så det var liksom, de fyllde den och sen så tänkte de,
och sen skulle de dra. Ja. Ja, de kunde inte göra de kunde inte göra mer vätgas när de var väl var i ballongen. De kraschlandar, eller de landar i, på isen. Där står Filip, Fredrik och Kristoffer Triumf i yllekläder, helt oförberedda på vad som ska hända. Och det var ju meningen att de bara skulle glida över Arktis och hade med sig så här älghudshandskar och kampanjflaskor. Och det, liksom, hela den här resan skulle vara så här skön och härlig. Och det blev liksom, det blev någonting helt annat. För när de började då försöka gå tillbaka mot fast mark där de kom ifrån, så glider isen, och de visste inte det. Men isen i Arktis rör sig. Det vet jag också, när man står där. Alltså, man märker inte, för man har inga referenspunkter. Men isen rör sig hela tiden. För den ligger på vattnet och rör sig. Så de börjar gå söderut. Och samtidigt som de går söderut så driver isen norrut. Och du fattar, man går åt ena hållet och isen rör sig åt andra hållet. Man kommer ingen vart.
Nej, just det.
Så vissa dagar går de i 16 timmar. Och så när de mäter då med så här sextant, så har de kommit 800 meter.
Fan vad mindboggling.
Ja, det är så hemskt. Det är så hemskt. Och hela den här vandringen då dokumenterar de super, super noga i sina dagböcker. Du fattar, man vill ju bara in i det här. Det är ju skitspännande. Mm. Och sen kommer de fram till Vitön. Och sen är det någonting som händer. Och de skriver ingenting om det. Den yngsta killen har fått en grav. Och de andra två ligger liksom
Är det Strindberg?
Ja, Strindberg. Mm. Och de andra två ligger utspridda. Liksom, kroppsdelar här och där.
Ah, han dog först helt enkelt?
Ja, han dog först, eller tvåa.
Okay.
Han dog inte sist.
Nej.
Alltså det skulle kunna vara så att en var död, men en, alltså att den sista som dog valde och begravde Strindberg, sen skulle han begrava den andra också, men dog däremellan.
Ah.
Fattar du? Så det behöver inte vara först. Nej, det kan vara två också. Mm. Ja, så det där har folk sedan 30-talet när man hittar dem. Så har läkare och författare och polarhistoriker hållit på att dividera vad som hände på Vitön. Om man frågar så här folk på stan som känner till under expeditionen, så brukar man säga att det var de med trikinerna. Jag vet inte om du känner till det.
Nej.
Nej, okej. Okay. Trikiner är som en liten, så här, en liten parasit som... Om man är jägare så känner man till trikiner. För att visst kött som man skjuter måste man ta så här, trikinprov på.
Just det. Ja, men det, jag känner till att det är en parasit som finns i gris. Kött.
Ja, typ gris och vilt. Så. Ja. Så det där är... Det kom en bok 1954 där de typ bevisade att de hade dött av trikiner. Men det var ju 50 år sedan. Nu för tiden vet man ju mycket väl att det går liksom inte. Det tar inte livet av tre personer på inom loppet av en eller två veckor. Ja, så det där har jag lite gjort till min, eller inte lite, har jag väldigt mycket gjort till min livsuppgift.
Och lösa.
Mm.
Gör du det i boken?
Ja.
Ja, vad bra.
Ja och nej kan man säga.
Okej.
Okay. Jag har som 16 olika dödsorsaker. Dödsorsaksteorier.
Ja.
Och så har jag gått igenom så här, vad är det som talar för och vad är det som talar mot. Det har varit väldigt roligt. Ja, du fattar. Den här världen vill man ju vara i. Det är som ett evigt... Det där du sa att du spelade Angry Birds, eller jag vet inte vad du spelar på, mobilen. Ja. Det är ju på något sätt för att komma ner i varv eller för att rensa huvudet. Den här världen är ju mer som för att liksom varva upp huvudet. För det är ju, alltså... Det är en annan vila, tror jag. En vila liksom på ett högre... Som att motorn bara ring, 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 varvar liksom.
Har du varit vid Strindbergs grav då?
Ja, jag har varit där.
Och den ligger kvar?
Nej, alltså graven, det är inte så mycket till grav. För att det är Arktis och det är som en klippskreva. De har liksom knökat ner honom i en klippskreva och lagt på stenar.
Okej.
Okay. Han finns inte kvar där.
Vem har tagit honom då?
De tog hem dem på 30-talet, alla tre. Och sen brände de upp kropparna.
Varför gjorde de det?
För att, det är så dumt. För skulle jag haft en kroppsdel, så skulle jag kunna analysera den och tagit reda på om det finns några halter av någonting som gör att de, alltså, om de har så jättemycket bly eller så i kroppen som skulle kunna döda dem. Men André var medlem i en jättemodern förening som hette Svenska likbränningsföreningen, som var för kremering. Och så då gjorde de det. Jag tror också att man var lite rädd för smitta. Man fattade liksom inte vad de hade dött av. Så de brände dem alla tre.
Malin berättade att du hade berättat någonting om Strindbergs tjej.
Ja. Ja, för det finns ju också i den där parallella universumet. Strindberg var nyförlovad.
Vad hette Strindberg i förnamn?
Han hette Nils Strindberg.
Ja. Tänk mig att det är lätt att förväxla.
Jag vet, de var släktingar dessutom.
Ja.
På lite halvlångt håll.
Jag förstår. Ja, just det, de är samtida.
August Strindberg, ja. De finns i samma telefonkataloger.
Okej, okay, cool.
Eftersom jag har kollat i de där telefonkatalogerna.
Men då hade man telefonkatalog 1897?
Ja, det har precis kommit. Kom ungefär 1896.
Wow, coolt. Hur många var det med i den?
Ja, men de är skitballa, de där gamla Stockholmskatalogerna. Det är många med, men det är inte alla telefonnummer.
Ja, okay.
Det hette adress- och nyfikenhetsregistret.
Mm-hmm.
Det var så, åh, vilket cool hus, undrar vilka som bor här. Och så kunde man slå upp.
Det vill man ju ha.
Jätteroligt. Nu för tiden kan man kanske sluta
Ratsigt.
På andra.
Ja,
eller, jag tänkte också. Ja, Nils Strindberg var nyförlovad med en tjej som heter Anna Schalje. Och hon väntade kvar, hon väntade i 10 år. Sen gifte hon om sig med en engelsman. Och de fick aldrig något barn, hon flyttade till USA med honom. Och sen var hon i Sverige när man hittade André-expeditionen. Men valde att inte gå på begravningen, jättesorgligt. Hon skickade en supertråkig, en krans med ett jättetråkigt kransband där det bara står så här, till Nils från Anna. Och sen när hon dog så stod det i hennes testamente: begrav mig bredvid min man, men ta ut mitt hjärta och lägg det bredvid Nils. Och då gjorde de det. Så Nils Strindbergs brorsor, som då var liksom gamla i 8-årsåldern, en så här tidig morgon på Nils Strindbergs 77:e födelsedag, eller det som skulle ha blivit hans 77:e födelsedag, då begraver de hennes, de gräver liksom upp bredvid Nils Strindbergs grav här på Norra kyrkogården och placerar Annas hjärta bredvid honom i en liten silverkista.
Wow.
Ja, det är som helt helt overkligt.
Men vänta nu, Nils Strindberg, han, det ligger bara aska där. Ja. Du kan inte göra någonting med den.
Ja, men jag funderar på det, men det känns som lite gravplundring. Och jag tror inte heller, jag tror inte att det går, alltså man får inte ut någonting av aska. Man vet inte vad som har bränts, har bränts kistan. Man bara, jättemycket bly hittar vi, ja, men då kanske det var blylödning i kistan och sådär. Alltså det är för då lågt evidensvärde.
Jag förstår.
Fast nästa grej som jag har, om jag får berätta,
ja,
är man hittade 3 naglar. Det låter äckligt. Man hittade 3 naglar i en vante för ganska länge sedan på 80-talet.
På biten?
Nej, den vanten är på Andreamuseet i Gränna.
Okej. Okay.
De skulle tvätta dem och restaurera dem. Och det var en textilkonservator som bara råkade stoppa in handen i vanten och bara kände att det liksom, drog ut handen, så låg det 3 långa läskiga naglar från André.
Aha, okej.
Okay. Så det finns kvar. Och man försökte göra en analys på dem på 90-talet som inte riktigt gav någonting. Men den analysen gjordes med massa fel källor och man tog inte reda på liksom. Man tvättar inte naglarna innan och sådär. Det blev ett jättekonstigt svar. Och det var 15 år sedan. Och nu har analysmetoderna blivit så himla mycket bättre. Så nu har jag alltså dragit igång. Det finns ett forskarteam i Trondheim. De är bäst i Europa på nagelanalys. Nu har de i ett halvårs tid klippt av sina egna naglar för att samla så här ett referensmaterial på vad som finns i nagel. Och så håller jag på att vänta på tillstånd från etiska rådet. För att man kommer så här förverka kroppsdel. Okay. När man gör analysen.
Mm.
Så vi ska göra en ny analys för att se om vi kan få fram något.
Ja, spännande.
Mm, skitkul.
Men du, då är inte liksom, det här är inget bokslut.
Nej, absolut inte.
Boken är inget bokslut.
Nej, men gud, jag kommer hålla på med det här. Jag kommer liksom inte loss.
Vad är din dröm då? Vad hade varit det bästa fyndet eller så?
Ja, men jag har försökt att hitta ben, rörben skulle varit det bästa. Jag försökte hitta, alltså jag har varit i Finland och brutit upp någon kista i något kapell. Alltså jag har gjort, nu låter jag som att jag är en gravplundrare. Jag hade tillstånd.
Ja.
Men
vems kista var det?
Det var en kista med ett ben som skulle komma från Vitön, men så gjorde jag en mätning på det. Det var alldeles för kort.
Okej.
Okay. Så det var liksom
för
att höra till André-expeditionen. Jag vet hur långa de var.
Ja, okej.
Okay. Den konstigaste grejen är nog att jag stått på ICA Dalagatan, på posten på ICA Dalagatan, och hämtat ut ett så här litet, vad det är, ett kuvert med ett revben. Så mellan Ellos paket och Bokus paket så har det där revbenet legat. Jag tänkte det när jag tog ut det. Jag bara tänkte så här, tjejen som gav mig det. Så tänkte jag, om du bara visste vad det är du ger mig just nu.
Mm.
Då hade jag det här revbenet hemma en hel sommar, hemma hos mig. Det var så konstigt, jag visste inte vad jag skulle göra av det. Och jag liksom stoppade in i min garderob och det var så här makabert. Men så, jag hade det hemma för att jag skulle göra en mätning då på det för att se vad som fanns i det. Men först är man tvungen att kolla så här, hör det till expeditionen. Och då är det ens ett mänskligt ben. Så då gjorde jag en DNA-analys. Och så visade det sig att det var ett isbjörnsrevben. Det kom från Viten och det snoddes när man hittade dem 1930. Men det okay. var en gubbe som har suttit och tjuvhållit, en norsk gubbe. I tron om att det var en kroppsdel från andra expeditionen.
Det var ett hugskott.
Det, oh, så där är det hela tiden. Man, ja. Hela tiden tror jag så här, ah, nu. Och sen tappar jag det liksom.
Men naglarna låter ju bra.
Ja. Jag hoppas att det ger något. Eller så ger det bara lite så här, ännu en pusselbit. Det har varit mycket sånt.
Mm.
Men det är ju som ett evigt liksom. Man lägger ett jättestort pussel där det bara finns... bitar.
Men finns det möjlighet att det var någon som, alltså när de hämtade hemkropparna, att de så här, men vi glömde låret, så. Alltså,
du menar om det skulle finnas något kvar?
Ja, exakt.
Mm, jag kollade ju rätt noga när jag var där, kan jag säga.
Ja, jag förstår det. Hur länge var du där då? Alltså, gick du runt flera dagar? Då?
Nej, vi var där i kanske 3 timmar.
Okej.
Okay. Det är så en läskig plats och det var så mycket vågor och så. De vågade inte stanna. Vi åkte dit med båt och så... Ja, vi kunde liksom inte stanna längre.
Visst är det så att du har varit där många gånger också?
Nej,
inte kunnat...
precis. Ja, det var 4:e gången. Jag försökte åka dit 3 gånger innan. En gång var vi tvungna att vända när det var typ en halvtimme kvar. För att det är så mycket is runt Vitön. Alltid. Is och vågor och skär och sådär, så att det är drivis. Så det är jättesvårt att ta sig dit.
Kan man inte göra det med helikopter?
Och det här... Vi till filmen... Så har vi försöker få tillstånd med helikopter att vi ska åka dit igen. Jag trodde ju att min längtan till den här ön skulle gå över när jag väl hade varit där. Den gick över ungefär 2 dagar. Sen bara, nej, vi måste dit igen. Så att vi ska försöka komma dit och vi ska försöka komma dit med helikopter. Men det ligger så långt bort så man kan inte åka. Bensinen räcker inte. Då måste man åka i förväg och lägga ut så här bensindunkar.
Aha.
På... isen. Alltså så att man kan gå ner och tanka emellan. Ja, förstår du? Det ja. Känns som lite riskabelt.
Struligt.
Struligt skulle man kunna säga. Mm.
Gud vad spännande.
Ja, if you ask me.
Tror du att du någon gång kommer hitta en ny sån här? Alltså sniffar du på andra grejer och snöa in på?
Inte nu. Det vore som rätt skönt om jag bara vaknade en dag och var trött på det här. Eller klar med det här eller sådär. Det har ju ändå tagit extremt mycket tid.
Vad säger de andra som har hållit på med det här? Alltså är de imponerade av dig?
Ja, det är ju som ett gäng. Det är jag som är den enda kvinnan. Och jag är också den enda personen som är under
100.
68 år. Alltså det är ju liksom farbröder och jag. Jag är en farbror i en lite yngre kvinnas kropp.
Mm.
Som gillar så här tidig amerikansk rymdfart och André-expeditionen.
Och bara det?
Ja.
Mm.
Nej, men det blir som ett kompisgäng. Jag har jättemycket gubbkompisar.
Ja, och ni har utbyte av varandra och liksom mejlar.
Ja.
Coolt. Just det. Nej, svaret på din fråga var nej, det finns ingenting annat. Som skulle kunna ersätta det, så att säga.
Inte nu.
Nej.
Men det vore ju fint om man kunde få loss lite mer tid till att göra andra saker.
Obducent, är det en specialist grej inom...
Rättsmedicinare kanske du tänker på, eller patolog. Det finns liksom 2 olika.
Okej. Okay. Kan du bli det?
Ja.
Ja. Men du är inte intresserad av det?
Alltså, det är lite för dött.
Ja.
Det är svårt att... Man skulle kunna tänka sig det. Jag har haft rättsmedicin inkopplad i det här och jobbat med rättsmedicinare som har liksom hjälpt mig.
Och det räcker kanske?
Mm.
Du ska välja specialism efter dina 2 år, antar jag. Mm. Och då är det lite mer studier sen, eller?
Nej, man bara jobbar. Nu är det bara, bara jobb.
Ja. Vad ska du bli för specialist?
Jag älskar att du säger så här, vad ska du bli? De roliga specialiteterna är svårare att bli. Alltså för att man måste få jobbet.
Är det så?
Ja.
Ja, okej. Vad vill du bli? Var det så jag ska säga?
Jag tänker att det... Jag är så envis, liksom. Jag tänker att det kommer att gå bra.
Så?
Nej, men jag måste ju hålla på med en kirurgisk specialitet. Och då finns det många olika. Men jag måste använda händerna, annars blir det jättetråkigt.
Du har väldigt... vad ska man säga? De är ganska nätta, dina händer.
Vet du, när de frågar sig när man ska vara sterilklädd, så plockar de fram handskar åt den. Och så frågar de vilken handskstorlek. Så säger jag alltid minsta.
Ja.
Då får jag de minsta de har. Och ändå är det så här flörp, diskhandsk. För jag har liksom för små händer för kirurghandskar.
Din kirurgispecialitet, kommer det vara liksom...
Någonting väldigt litet, ja, det tror jag. Mm.
Hjärtan eller hjärnor eller barn?
Nästa vecka ska jag vara på barnkirurgen.
Okej.
Mm. Jätteroligt, det har jag fixat själv. Alltså det är inte någon som ingår i ATN utan som knökat in mig.
Ja.
Jättekul. Folk blir så rädda, man säger så här, jag vill skära i barn. Och det låter så obehagligt, men det är otroligt spännande.
Nej, jag tycker det låter sunt.
Ja, bra.
Jag antar att du kommer göra det for a good cause, så att säga.
Ja, det är väl förhoppningen.
Med goda syften, kanske man kan säga på svenska. Kan vi prata om det här uråldriga ryktet om män, alltså att du har så oerhört hög IQ?
Och det är uråldrigt.
Ja, men det är ju verkligen uråldrigt. Det är liksom... Det var nog det första jag hörde om det.
Nej, men gud. Ja, men alltså jag har gjort ett test en gång som jag... Du vet, jag är bra på att göra test.
Ja.
Det är ju det. Det har ingenting med det verkliga livet att göra.
Men?
Jag glömmer att köpa mjölk.
Ja, hur som helst. Ja, då visade det sig att du hade vilken intelligens
på två. Jag kan inte ens det. Men alltså på riktigt, det är inte som att jag går och ballar med mig någon siffra.
Men 150 typ? Eller?
Ja, typ.
Man måste ha över 140, eller?
Jag kan inte det heller.
Men är du inte ens med i Mensa?
Jo, det är.
Okej. Men du verkar inte vara så aktiv.
Jag höll föredrag för dem. Okay. Jättekul, om André-expeditionen för några månader sedan.
Ja.
På deras årsmöte. Jag har aldrig varit aktiv förut, men jag tänkte så här, är det några som kan hjälpa mig, så är det dem. Det var jätteroligt.
Kunde de hjälpa dig?
Ja, men det blev som en superkul diskussion. Och tror jag första gången som jag har föreläst utan att tänka så här, man pratar och så har man liksom någon som så här överjaget som bara, nu går det för djupt, nu kommer de att tröttna, nu måste du liksom skynda på. Och så bara tittar jag upp och folk bara ser ut som att de faktiskt liksom är intresserade av vad jag har att säga.
Och kommer de och klimpar bara.
Ja, ja. Hon sitter på andra axeln och bara. Ja. Precis så. Åh, oh, okay.
Så du är liksom aktiv i Mensa?
Nej, men det är liksom på kul som jag är med. Ja. Där, så. Det är verkligen inget som jag... Det är som en skämtgrej. Så.
Men den har varit bra för ditt varumärke, tror jag.
Jag vet inte. Jag skulle hata någon som var så här läkare och med Mensa och bara, sen åkte jag till Nordpolen.
Men ska du hata dig själv om du träffar dig på en fest?
Ja, för jag hade hälsat på henne 4 gånger och hon bara, hej, hej, vem är du?
Mm. Trist stil. Kan jag fråga dig en så svepande formulering som, vad är det som driver dig?
Jag vill ha roligt. Det är faktiskt det enda. Jag vill bara ha roligt. Och känna att jag kommer till min rätt. Du vet amerikanska arméns devis?
Nej, jag vet
be
inte.
Be all that you can be in the army. Ja, men så, att jag vill komma till min rätt.
Och det får du göra som läkare?
Inte bara, alltså ja, som läkare som dessutom håller på och skriver böcker och ritar. Och det finns så mycket som jag vill hålla på med.
Det känns som att du är på rätt plats i livet.
Ja, just nu känns det som det. Jag är så jävla nöjd och jag är så jävla glad för den här boken. Jag är så stolt över den.
Men du kan inte riktigt titta på den?
Nej, jag vågar inte. Inte riktigt ännu, den är för ny.
Är du rädd att du har skrivit fel eller något i den?
Nej, men jag tänker att jag... är så noggrann och så petig så att om jag tittar på den så kommer jag bara söka efter felen istället för att kunna... Ja, men du vet, 27 på den där autism-quote-scoren. Jag kommer bara söka efter felen och inte så här backa och bara titta. Åh, kul bok. Så.
Men ikväll så kommer ju folk klappa om dig och så.
Jag hoppas det.
Kommer få jättemycket bekräftelse, men det bryr du ju inte.
Jo, men det är ju från folk som jag tycker om och som är mina vänner. Det är ju en annan sak.
Ja, okej. Okay. Bra. Vad röstar du på?
Jag röstar på vänster. Jag har också röstat lite på Miljöpartiet och Fi en gång.
Tror du att den kommer sälja någonting, den här boken?
Jag har faktiskt ingen aning. Ingen aning. Jag har ju gjort ganska mycket intervjuer och så. Det känns som att det är en bok som kommer få uppmärksamhet. Men sen om det leder till att någon kommer gå och köpa den. Det får vi se.
Mm.
I alla fall borde det leda mer till att folk går och köper den än... om jag inte skulle fått någon uppmärksamhet.
Just det, ja.
Men den är ju smal. Det är både bilder och... Alltså, i värsta fall kan man väl liksom bara bläddra in och titta på de fina bilderna. Men till exempel i mitten så är det så här 20 sidor tabeller och sånt där.
Okej.
Okay. Jag vet inte. Vi får se. Det är skitspännande. Alltså, den är ute idag. Så det är... Nej,
inte
när vi spelar in det här.
Ja, just det. Bra.
Jag har fått en recension.
Du läste den såklart. Varför gjorde du det? Du bryr dig inte.
Min mamma skickade den till mig.
Ja.
Och så sa jag det. Jag vill inte att du ska skicka saker. Skicka inte om du läser något mer, utan fråga om jag vill det. För jag vill liksom inte ha in det där. Men så läste jag den i alla fall.
Ja, det gjorde jag.
Mm.
Och den var positiv?
Ja, den var jättebra.
Vad var det för tidning?
Tidningen Vi.
Ja.
Jag vill typ åka hem till hon som har skrivit recensionen och liksom skaka hand och ge henne en chokladask eller något. För jag blir så glad. Men det känns som att det kanske inte är riktigt seriöst att göra det. Jag tror inte det är till spelreglerna när man har skrivit en bok att man ska så här vara snäll tillbaka till de som har skrivit att den är bra.
Det tycker jag nog att man kan göra.
Okej.
Okay. I alla fall om man skriver böcker så sällan som du verkar göra.
Ja. Jag är så långsam. Jag kommer nog, om 10 år så kommer det kanske komma en till bok.
Finns det fler saker som du känner att du skulle vilja testa på?
Ja, förutom min tantsångkarriär.
Ja, just det. Ja.
Den finns kvar.
Ja, den finns kvar.
Ja.
Men i övrigt?
Jag tänker att jag ska ha som en liten ljusblå väst med så silver. Faktiskt, jag har som stylat mig redan nu. Det gjorde jag för länge, länge sedan. En ljusblå väst med så silver emblem.
Mm-hmm. Så kommer det se ut.
Det låter jättekonstigt.
Som en åldrad Jill Jonsson eller något. Jag vet inte riktigt hur hon ser ut, men jag bara drog till med att...
Ja, det låter ju fantastiskt. Ja.
Hon
gärna.
Doftar hon lite så, country,
hon, va? Ja. Hon är så snygg. Hon var med på Tryck till.
Ja, okej.
Okay. Ja, superhärlig person.
Men du har inte svarat på frågan. Finns det någonting mer du vill göra, frågade jag. Och då sa du, förutom min skivkarriär. Då svarade jag, ja, förutom
det. Vet jag inte, men det kanske kommer.
Ja.
Det kanske kommer. Det är som sagt, jag vill bara ha roligt. Och känna att jag kommer till min rätt.
Drivs du ingenting av ångest?
Jag drivs enormt mycket av ångest över att jag är så långsam och inte så duktig. Alltså, jag har skrivit en bok nu och jag har skrivit böcker förut, men jag är liksom inte en person som bara kan randa text så där. Jag måste skriva 100 dåliga meningar och sen måste jag läsa dem och så fanns det någon som var bra, så tar jag ut den och så försöker jag formulera om den. Alltså det är ett extremt krångligt arbetssätt. Vad var frågan?
Om det drivs av ångest.
Ja, så det har ju varit en ångest med den här boken. Jag har liksom inte fattat att den skulle bli en bok. Väldigt, väldigt länge. Det tog jättelång tid. Och det har varit skitfint att ha Martina. För hon har liksom... Hon har kunnat titta på mina små post-it-lappar och bara försökt att liksom hjälpa mig med vad jag försöker säga. Hon har också varit så...
så. Ja, jag förstår.
Mm. Ja.
Så på så sätt så drivs det av ångest.
Ja, det är inte som att jag är en person direkt som har så mycket ångest så. Men det har varit ett ganska emellanåt så här kämpigt att skriva boken, för att det bara har varit så tungrot och jag tänkte, ska det någonsin bli klar? Och den var liksom 840 sidor och hur ska jag få ihop det och vad ska den handla om? Och är folk intresserade av det här? Och...
För nu är den inte 840
sidor. Nej, nu är den 320.
Mm.
Har du känt på den? Jag fattar inte vem som ska orka läsa den. Man får liksom... lägger en bonk på ett bord och så får man bläddra lite. Så man orkar ju typ knappt. Man kan inte läsa den i sängen.
Nej, kanske.
Men de släpper. Nästa vecka så kommer en textvariant. Som bara är texten. För den här blir ganska dyr. Den har ju så här fint papper och massa foton och sånt. Men exakt samma text kommer komma in.
Jaha, okej. Okay.
Den kallas för textutgåva.
Fortfarande, vad heter det? Inbunden så att säga.
Nej.
Utan mjuk, pocket.
Nej, mjukband heter det. Det är som så här dyrare pocket.
Ja, jag förstår.
Mm.
Vill du rekommendera något?
Jag är ju vegetarian. Jag har liksom inte käkat kött sedan jag var liten. Nu har jag börjat äta tryffelsalami.
Aha.
Det är skitgott. Jag vill rekommendera tryffelsalami i tunna, tunna skivor.
Men att man ska leva vegetariskt i övrigt?
Det tycker jag.
Ja. När du började bli vegetarian, var det på vilka grunder var det?
Att jag inte gillar kött.
Ja, du tycker bara inte om det.
Jag tycker det är så jävla konstig konsistens. Och så äter man och så får man så här en sena i munnen. Det är så läskigt. Smaken är ganska god.
Jag förstår. Då kan man mala köttet. Så slipper man...
Då vet man ändå så. Nu vet jag mald sena.
Uh-huh.
Man blir liksom inte av med tanken.
Nej, jag förstår. Vem tycker du att jag ska intervjua här i Värvet?
Jag skulle vilja att du intervjuar Kristin Lundell, som är kulturjournalist och författare och som kan allt om greyhoundbussar.
Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma hit, Kristoffer.
Lycka till nu med bokförsäljning och allt.
Tack.
Ja, och är det så att du tyckte att det lät lite annorlunda där på ett av svaren på slutet, så beror det på att Bea kompletterade med ett annat svar i efterhand som hon tyckte var bättre. Och jag håller med, Kristin Lundell är
en ljuvlig person som jag hoppas att få träffa här i Värvet sammanhang. Vad det lider. Bea Osma finns i massa sociala medier, men hon är inte så aktiv. Det är däremot jag, ganska i alla fall. Att Triumf heter jag i lite olika sådana. Och så har ju Värvet en Facebookgrupp som jag hemskt gärna vill att vi liksom ser till nu tillsammans, att den får ordentligt liv. Och den heter facebook.com/varvets, eller den heter inte det, men du hittar den där. Ja, vad vill jag mer säga? Jo, jag vill ju tacka mina sponsorer så hemskt mycket. Det är ju Fabege och smutselskollen.se som gör det här till mitt jobb. Världens bästa jobb tror jag faktiskt att det är. Gå in nu på lumapark.se respektive smutselskollen.se och ja, surfa runt några timmar helt enkelt. Vi hörs om en vecka. Puss och kram.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.